Hej och välkomna till avsnitt 1066 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 113 i min serie om USAs presidentval 2020. Både Bernie Sanders och Joe Biden håller sig instängda i sina respektive hem för att undgå coronasmittan och gör hemifrån vad de kan för att nå ut till väljare och avvärja sig från kritik. Här det senaste, varmt välkomna. Ja, coronaviruset och coronavirusets spridning har ju tagit över allt i nyheterna i USA nu och det är inte mycket tid över för de här presidentkampanjerna. Och båda kandidater, Bernie Sanders och Joe Biden, vet det och de gör vad de kan för att på något sätt ändå få sin röst hörd i allt annat mediebrus som rör coronaviruset. Det är inte helt lätt och Bernie Sanders han intervjuades i fredags på NPR, National Public Radio, och han sa att han förstod att han var i en uppförsbacke och då tänkte han då inte främst på coronaviruset utan på att han låg i, att han ligger underläge med 300 delegater mot Joe Biden och att han behöver vinna ungefär 60% av de kvarvarande rösterna för att ha någon chans att vinna nomineringen, vilket i praktiken innebär att han har ingen chans, Bernie Sanders. Men han hänger ju under kvar i racet och han har ju tidigare sagt att han gärna vill se en debatt i april mot Joe Biden. Mest sannolikt skulle jag gissa, det är inte bestämt där än, men sannolikt så blir det ingen debatt. Många primärvalen är framskjutna ända till sommaren. Jag tror New York var den senaste delstaten som sköt fram sitt primärval. Och presidentvalet har ingen prioritering just nu. Och de flesta, de har nog ändå kommit fram till att Joe Biden blir vår kandidat och nu behöver vi inte tänka på det, utan nu kan vi tänka på coronavirushantering istället. Så att coronaviruset är ju den akuta krisen då. Men Bernie Sanders i alla fall, han ser också en öppning med coronaviruset. Och jag har varit inne på det här förut, men lite kort i alla fall. Hans Medicare for All, alltså statlig sjukvård för alla som staten finansierar, det är någonting som han anser, ja, inte minst nu så visar coronakrisen att det är verkligen det som behövs. I motsats då till Obamacare, som är det som Joe Biden förespråkar, där staten kräver, den fria marknaden får vara kvar och staten ger subventioner till de som köper sjukförsäkringar och inte har råd själva då, medan andra måste köpa det. Så att en viss skillnad, och Bernie Sanders tycker såklart att det här visar verkligen att Medicare for All är vägen framåt. Så att det är lite så som Bernie Sanders kör på när han nu försöker nå ut. Och han håller ju sådana här town hall-möten på internet och liknande saker. Så att Bernie Sanders har ju en väldigt utvecklad online-valkampanj. Det har han alltid haft och han har väldigt många unga som driver den och så. Så att han har ut på sitt sätt, men kommer det att räcka? Nej, sannolikt inte. Sen kommer det här också vara, det här är ju Bernie Sanders sista race. Alltså han kommer inte ställa upp om 4 år till, och han är, ja, kommer han ens att fortsätta som senator? Han är till åren kommen, han har hjärtproblem och så vidare. Vem vet, det är inte säkert. Så att det här kan vara hans last stand i rampljuset. Så att det är också en anledning till, menar många som analyserar det här, till att han vill vara kvar i racet. Han vet att han inte kan vinna, men om man vill få något sagt om Medicare for All så är det nu han ska säga det. Därför att när han lämnar racet så kommer ljuset att släckas och högtalarna stängas av och ingen kommer egentligen att lyssna på honom igen på samma sätt. Visst, han kan skriva en bok som kanske får en recension om ett år eller två, han kanske kan få vara med på en intervju någon gång, men den här stora plattformen som han har just nu, den kommer han aldrig få igen. Och han kanske inte vinner presidentvalsracet eller primärvalsracet, men han kan ändå använda den för att promota sina frågor. Och analytikerna menar att det är därför som Bernie Sanders hänger kvar i racet. Så att det var väl det man kunde säga om honom. Vi får se hur länge han hänger kvar nu då. Men fram till sommaren i alla fall är väl inte helt otroligt nu när primärvalen är framskjutna till sommaren. Joe Biden då, som är den presumptive candidate så att säga då, den person som med all sannolikhet kommer att bli demokraternas nominerade partikandidat då på konventet i juli. Han har ju sina problem, han är ju verkligen ingen idyllisk kandidat och han har en historia, väldigt många tabbar och felsägningar, och nu senast så hände en pinsam sak när han intervjuades på CNN av programvärden Jake Tapper. Och då var det så här att han ska ju prata om coronaviruset, Joe Biden, och han har webbsändningar. Jag tror att det är flera gånger i veckan var tanken, men han har dragit ner på det hela för det har inte gått så bra. Alltså jag har ju spelat klipp i mina tidigare poddar när han har gjort bort sig, Joe Biden, senast när han stod och viftade med handen liksom för att hans teleprompter eller papper eller vad det var han läste ifrån, det hamnade i fel ordning och han försökte vifta byt sida och i livesändning då, så att det såg ju inte bra ut, och han såg absolut inte ut som någon commander in chief i det här kriget mot viruset, absolut inte, inga likheter med Donald Trump alls faktiskt. Han såg ut som en pajas, en clown som gjorde bort sig. Och han försökte styra upp det här genom att vara med i olika söndagsshower och bli intervjuad då på de här tv-kanalernas olika söndagsshower, de här fem stora kanalerna, och bland annat CNN. Och då intervjuade Jake Tapper honom, men Joe Biden envisades med att hosta i sändningen. Han hostade i handen så här, och så hostade han i näven då. Och till slut så fick Jake Tapper nog, och så sa han, alltså du liksom hosta i armväcket, sa han, liksom genom rutan in till Joe Biden. Och vi kan spela det klippet. Det lät så här på scenen.
Given the corona...
I have not talked to any individual. Excuse me.
You know, you're supposed to cough into your elbow. I don't know, sir. That's, I learned that actually covering your White House.
Actually, that's true, but fortunately I'm alone in my home, but that's okay.
All right.
I agree. You're right.
You should just, it's kind of old school to do it with your hand. Do it into your elbow. You're supposed to do it. Let me ask you, given the coronavirus pandemic, do you think the Democratic...
Så jag menar, det här, vad ska man säga? Det var ju liksom en bortförklaring han gjorde, Joe Biden, men pinsamt. Alltså det kan inte, om han vill vara ledaren i kriget mot virus, så dels så borde han vara frisk när han gör intervjuer, och dels så borde han ju liksom bara fatta att okej, okay, det är ingen annan i rummet, men det här ger ingen bra PR att jag liksom gör fel. Och att programvärlden säger till mig hur jag ska göra, det är liksom, det finns ingen trovärdighet här. Och det är ju det som är Joe Bidens öde. Han har liksom ingen trovärdighet. Och jag läste en analys att Joe Biden, innan han vann i South Carolina, så betraktade alla Joe Biden som den här som bara gjorde konstiga uttalanden och var lite allmänt klumpig, och nu är han tillbaka där. Nu är det så man betraktar honom igen, och det tyckte jag var en ganska bra analys. Den person som demokraterna nu tittar på som sin stora stjärna, det är inte Joe Biden. Han är deras presidentkandidat, eller han kommer bli det, men stjärnan just nu, det är New Yorks guvernör Andrew Cuomo. Och han har hanterat coronaviruskrisen så bra som han har kunnat, och han håller presskonferenser flera gånger i veckan, precis som Donald Trump gör med sin task force i Vita huset. Andrew Cuomo är likadant, och han pratar om situationen i New York, hur man ska hantera det ena och det andra. Och han har tagit ledarrollen i New York. Bill de Blasio då, som är borgmästare i New York, som också var med i presidentvalet tidigare, han har ju på något sätt hamnat på sidan om, därför att han gjorde mycket fel i början. Det finns tweets från början av februari när han säger gå ut och liksom titta på film, gör, lev som vanligt, det är ingen fara, ungefär så. Så att han hade helt fel initial respons. Han var väldigt arrogant mot det här hotet från början. Medan Andrew Cuomo har haft en mycket tydligare ledarprofil. Och nu när man ser honom på tv, nästan precis som Trump varje dag, Andrew Cuomo, så är det många som dragit slutsatsen, även demokrater, att det är den här personen vi borde ha haft som presidentkandidat. Det är inte den här gamla gaggige Joe Biden som, ja, man får hela tiden liksom bita sig i tungan så fort han ska öppna munnen, eller så fort han ska synas i rutan till och med. Så att Andrew Cuomo är ju deras stjärna just nu. Men han kommer inte att bli presidentkandidat, därför att folket har röstat, och i USA så är det folket som bestämmer. Utan de har röstat fram Joe Biden. Det var Biden som ställde upp i primärvalet. Andrew Cuomo gjorde inte det. Och det är som det är. Så att det man hoppas på nu, vissa demokrater som spekulerar, det är att Joe Biden ska ha vett nog att välja Andrew Cuomo som sin vicepresidentkandidat. Och visst, det här skulle bryta mot en del löften som Joe Biden har gjort, att han skulle välja en kvinna och sådär, och gärna en kvinna med minoritetsbakgrund. Andrew Cuomo är vit man, precis som Joe Biden, och står ganska mycket i mittfållan, stabilt, precis som Joe Biden gör, tror jag i alla fall. Jag är ingen expert på Andrew Cuomo. Men han skulle onekligen passa i rollen som vicepresident i alla fall, och framförallt så är han en person som skulle kunna matcha Donald Trump. Kommer han bli vald av Joe Biden? Nej, sannolikt inte, men är man demokrat så skulle man kunna drömma i alla fall, därför att han är mycket mer stjärnstark och mycket mer karismatisk och mycket tydligare än vad Joe Biden är. Och vi kommer återkomma till Andrew Cuomo i slutet av den här podden, men det var det om den saken. Nästa sak då som rör Joe Biden, det är att han har blivit anklagad igen för sexuella trakasserier. Och den här gången så är det en kvinna som heter Tara Reid som har, ja, hon har gått ut i en podcast där hon intervjuades av en journalist som heter Katie Halper. Och Tara Reid, hon berättar att hon för 30 år sedan i början av 1990-talet då arbetade som personal åt Joe Biden. Och då så säger hon att han tog på henne och han stoppade fingrarna mellan hennes byxor och såna saker, och det var väldigt, det var inte alls behagligt och inte alls någonting hon hade väntat sig. Biden var lika gammal som hennes far, och hon såg upp till honom som en fadersgestalt, och han gjorde sådär liksom i en situation när de var ensamma. Och sen sa han att du betyder inget för mig, sa han. Och sådana saker, hon vart väldigt chockad och det var och sådär. Sen sa han att det är lugnt, du klarar det, jag försökte tona ner det hela. Sen var det inget mer med det. Och hon har försökt berätta det här förut. Hon pratade om det här tillsammans, det var ju ungefär 8 personer tror jag i april förra året då, som gick ut och anklagade Joe Biden för att ha, ja, på något sätt gjort sexuella närmanden eller berört dem på ett felaktigt sätt. Men det här är en av de mer ingående berättelserna och jag har lyssnat på hennes historia. Ni kan lyssna på den själv också på Katie Halpers podcast. Det är egentligen bara att googla på henne, Katie Halper och Tara Reid och ja, Biden sexual assault eller någonting eller något sånt där. Så kan ni höra det hon har att berätta och det låter väldigt verklighetstroget, men som i sådana här fall så finns det inga vittnen, utan det är hon som säger så här att det här hände mig för 30 år sedan och Bidens team har svarat såklart och de nekar till anklagelserna. Bidens biträdande campaign manager Kate Bedingfeld säger att kvinnor har rätt att berätta sina historier och reportrar har en förpliktelse att verkligen undersöka det som sägs och vi uppmanar det därför att vi har inget att dölja och den anklagelsen är falsk. Ungefär så säger Joe Bidens team. Så att det är ord som står mot ord och ja, jag vet inte vad som är sant och inte, men det finns många kvinnor som anklagar Biden för det här och ja, vad ska man säga? Det intressantaste i det här i alla fall tycker jag är att om det här hade varit Donald Trump eller ta Brett Kavanaugh till exempel då, så hade media gjort stora rubriker om det här och kvinnan hade fått sitta i tv-soffor och liknande saker. Och det hade blivit en stor grej av det. Det var det definitivt i anklagelserna mot Donald Trump. Den här porraktrisen, vad heter hon för någonting, Stormy Daniels, när hon pratade om sina saker, hon fick skriva en bok och allting och så, om att hon hade haft en otrohetsaffär med Donald Trump och liknande. Och ja, de får jättemycket rampljus utrymme, men när man säger samma sak, och det här har ju mer tyngd, det den här kvinnan säger, om en liberal politiker, en demokrat som Joe Biden, då gör media inte alls lika stor sak av det. Och det beror ju på att CNN och de här mer normala kanalerna, de står generellt på demokraternas sida. CNN gör det utan tvekan, MSNBC gör det. Men även i viss mån ABC och de här som ändå är relativt neutrala, så USA har mycket bättre media än i Sverige. Journalisterna är mycket mer rakryggade, ärliga, och när de har åsikter så berättar de att jag tycker så här och jag är vänster. Alltså de är inte hemliga som journalister i Sverige som säger att de är neutrala fast de inte är det. Så är det inte USA. Så att USA har generellt en väldigt bra journalistkår, men likväl så blir det en slagsida när det kommer till såna här saker. Det klassiska exemplet är Bill Clinton. Idag så är det ingen som skyddar Bill Clinton längre, men backar vi 30 år och så här med hans otrohetsaffärer och allt han gjorde, så vet vi att mycket av anklagelserna mot honom, det var inte bara republikansk liksom överdrifter eller konservativa överdrifter och moralism och sådana saker, utan det var sant, han hade varit otrogen och så vidare. Så att de anklagelserna mot Bill Clinton var sanna och mycket av det sopades under mattan, i viss mån i alla fall. Sen så gick ju inte det längre efter Monica Lewinsky och allt det här, men hur som helst, alltså det är en liten dubbelstandard om hur man behandlar ja, i det här fallet då Joe Biden kontra Donald Trump eller Brett Kavanaugh eller någon annan på den republikanska sidan. Och det är väl det som är mest intressant av det här. Vi får se nu om den här kvinnan på något sätt får någon större plattform och kommer att kunna prata om det här igen. Och det kanske kommer att komma, ja, det lär ju dras upp igen framåt hösten när presidentkampanjen drar igång på allvar igen, skulle jag tro i alla fall. Men ni som vill, återigen en sista maning då, lyssna på det hon säger helt enkelt, Tara Reid på Katie Halpers podcast. Det är värt att lyssna på, det är bara typ 8 minuter så att, ja. Nästa grej då, om vi går vidare, det är att Biden försöker nu vinna de progressiva väljarna från Bernie Sanders och då främst de yngre progressiva som stöder och stödde Bernie Sanders i mycket högre utsträckning än de stödde Joe Biden. Men Biden måste ju nå dem, därför att deras styrka var att de var väldigt energiska. De var alltid på Bernie Sanders möten och applåderade och klappade och gjorde massa roliga saker. Jag menar, jag har berättat det här förut, alla såna roliga videos som finns som hans fans har gjort, Bernie Sanders fans. Biden har ju inget liknande på sin sida och han vill nu på något sätt få den här energin till sitt läger. Och hur ska han göra då? Jo, hans strategi är att prata om olika sakfrågor. Han kommer ju inte kunna gå med på Medicare for All, som är Bernie Sanders huvudfråga, därför att han själv är så inbakad i Obamacare, Joe Biden. Och det är det som den breda allmänheten vill ha också, Obamacare. De vill inte ha socialistisk sjukvård. Det har vi fått se nu i de här senaste valen, att de har sagt nej till Medicare for All, väljarna, de demokratiska väljarna. Men det finns andra frågor som Bernie Sanders pratar mycket om, och det är mer avskrivning av studentlån, hårdare miljöpolitik och sånt. Och i de frågorna så kan Joe Biden närma sig. Och hans strategi är att ta kontakt med de här specifika väljargrupperna som finns i Bernie Sanders-koalitionen och säga att de här frågorna, jag brinner också för dem, jag brinner för miljön, jag brinner för ja, sådana frågor och minoriteter och liknande. Och jag kommer att ta det på allvar. Och det är en strategi för att på något sätt, med målet att få de här ungdomarna, progressiva ungdomarna, att inte ligga på sofflocket på vallagen. Han behöver inte ha samma liksom jubelapplåder som Bernie Sanders, men stanna inte hemma på vallagen utan rösta på mig istället för Donald Trump. Det är Joe Bidens mål. Joe Biden då, trots att han inte lyckas med allt utan att han gör bort sig, han gör tabbar och sådana saker, så visar ändå en del undersökningar, och trots även ska sägas att det går väldigt bra opinionsundersökningar nu för Donald Trump, och han får 7 högt betyg Donald Trump för hanteringen av coronakrisen, men trots det så har några undersökningar nu visat att Joe Biden likväl leder över Trump nationellt i ett presidentval. Det är en väldigt liten ledning, men det är likväl en ledning, och en undersökning av ABC News och Washington Post visar att Joe Biden leder med 49% mot 47% för Donald Trump. Så att en väldigt liten ledning. Men likväl en ledning. Så att han ska inte räknas ut, Joe Biden. Och det kommer inte att vara enkelt där. Utan det kommer att bli en tuff fight som det alltid blir i amerikanska presidentval. Nästan alltid. Och ja, även om han till synes framstår väldigt svag, Joe Biden, så går det inte att räkna ut honom. Så att så ser det ut med opinionsundersökningarna då. Allra sist, för jag håller den här podden kort, därför att det finns inte så mycket att säga som sagt just nu i det här skedet av presidentvalet. Men allra sist, Donald Trump. Han intervjuades nyligen på Fox News från Hannity. Och det är mycket prat nu om att man kanske måste ställa in partikonventen. Dels då Demokraternas partikonvent som hålls i juli och dels Republikanernas partikonvent som hålls i augusti. Och Donald Trump sa på Fox News då till Sean Hannity att vi planerar att ha det i slutet av augusti och att det finns ingen no way att han skulle ställa in det republikanska konventet då i augusti. Så att det vill inte Donald Trump göra. En annan sak som kan sägas också som är lite mer rolig, och det här vi kommer in på New Yorks guvernör Andrew Cuomo igen. Donald Trump intervjuades idag den 30 mars på Fox & Friends på Fox News, och där fick han en fråga om Andrew Cuomo, och därför att Andrew Cuomo samarbetar ganska nära med Donald Trump just nu med den federala regeringen, och ja, Donald Trump sa så här om dels om Andrew Cuomo men också om Joe Biden, så jag spelar det här klippet, och det här klippet får avsluta den här podcastsändningen, den här korta uppdateringen om USAs presidentval 2020, och vi kommer säkert att göra djupare analyser längre fram, men just nu som sagt, coronakrisen tar allt syre ur rummet och det är det allting handlar om just nu. Men här är ett klipp om Donald Trump när han pratar om Andrew Cuomo kontra Joe Biden.
Newsom has been fantastic in his praise for what we've all done. No, the federal government has done far more than if anybody else was president. I mean, if Sleepy Joe was president, he wouldn't even know what's going on. You know that. I mean, everybody knows that.
Mr. President, you just mentioned the governor of New York. That of course, Andrew Cuomo. There's some suggestion that, you know, wouldn't he have been a better candidate for the Democrats than Joe Biden? I saw the New York Times editorial to that effect yesterday. What do you make of that kind of talk?
Well, one of the reasons he's successful is because we've helped make him successful. Now, if he's going to run, that's fine. I wouldn't mind running against Andrew. I know Andrew for a long time. I wouldn't mind that. But I'll be honest, I think he'd be a better candidate than Sleepy Joe.
Det var avsnitt 1066 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.